Vi fortsätter vår serie från Synskadades museum. Den här veckan handlar om hur synskadade organiserade sig för att ha en chans att slippa fattigvården och för att kunna ta framtiden i egna händer. För trots att det var mycket som inte var bra med blindskolornas internat så fanns det en positiv sak med att många synskadade fanns samlade på samma plats. Hör Gilda Stiby Pelkonen berätta.
Det som väl kanske var en fördel, om man ser det så här i efterhand, var väl de här nätverken som skapades. Många höll ju kontakt med sina kamrater från skolan när de återvände till sina hem och skulle försöka starta upp sina yrkesverksamheter. Och man kan säga att det här kamratskapet också var det som blev grunden för föreningsbildandet. De personer som i Stockholm 1889 beslutade sig för att bilda en egen De blindas förening. De hade ju gått på Manilla och lärt sig till korgmakare. Och de arbetade tillsammans i en verkstad i Stockholm. Föreningen Blindas väl hade startats, men det var ju filantroper, det var ju seende personer.
Och det bland handlade mer om välgörenhet.
Det handlade om välgörenhet, och det var ju en väldigt stor del under hela 1800-talet, så hade det ju inte gått utan den här välgörenheten. Men de här blinda hantverkarna ville verkligen driva sina egna frågor och utifrån sitt eget perspektiv.
Det blev som en fackförening.
Ja, det blev det. Redan från början så var ju just det här med arbetsmöjligheter och försörjning, det var centralt. Det var verkligen det som stod i centrum, för det var så trängande behov. Men när man hade gått sin yrkesutbildning då, antingen på Tomteboda, i Kristinehamn eller i Uppsala, så skulle du åka hem och så skulle du få till en verkstad. Ofta blev det någon loge som var svinkall på vintern, eller du satt kanske på en vind, eller att få pengar till att bygga en verkstad, det var svårt. Och det var typiskt sådana saker som sen föreningen hjälpte till med, att man ansökte om kontanta understöd för att till exempel bygga en egen verkstad eller gräva en brunn eller skaffa material eller skor till vintern. Man ser alltså under ganska lång tid från att föreningen har startat, så handlar det väldigt mycket om att samla in pengar och sen att på styrelsemötena behandla alla de här ansökningarna från synskadade ute i landet som skrev och bad om kontanta understöd för olika ändamål. De blindas förening var ju en riksförening, men den hade ju bara möten i Stockholm. Och ordföranden som satt under Alrik Lundberg, som satt under väldigt många år, hela 1900-talet fram till 1936 då han dog, han var emot att det skulle bildas lokala föreningar. Av någon anledning. Men det här kunde man ju faktiskt inte ta hänsyn till, utan det började bildas föreningar ute i landet. Och utvecklingen var egentligen detsamma på alla ställen, att man ville jobba just för att förbättra yrkessituationen. Man skaffade materialdepåer vissa och byggde också upp verkstäder där man kunde anställa. Och man servade hantverkare ute i landet. Och det här så småningom blev ju då ett De blindas riksförbund, ett riksförbund parallellt med De blindas förening. Och de här två föreningarna jobbade ju tillsammans under hela första 30 år. De blindas riksförbund bildades ju på 20-talet. Men från det så jobbade de tillsammans för att få till att staten skulle inrätta en blindhetsersättning för att kompensera för alla de merkostnader man har som synskadad. Och man ville absolut inte att den skulle vara knuten till fattigvården, utan att den skulle vara knuten till pensionsstyrelsen. Man ville bort från kontakten med fattigvården. Mm. Och när det här blev verklighet, den första blindhetsersättningen betalades ut 1936. Och för många betydde ju det här otroligt mycket, inte minst för kvinnorna som hade det så extremt knapert. det var inte så stor ersättning, men det var betydelsefullt. Och man tyckte väl redan från början att det var för lite, och sen kämpade man för att det skulle öka och så vidare. Och det här var ju det som så småningom kom att bli handikappersättningen, som då gällde för alla. Men det var ursprunget till det, kan man säga. Och det kom att kalla blindtillägg så småningom också. När blindhetsersättningen gick igenom, precis strax efter dog Alrik Lundberg, och då gick ju de här två riksorganisationerna tillsammans och blev det blindas förening, så att med flera distrikt, kan man säga då. Så det blev en tvåplans organisation. Men sen dröjde det ända till 70-talet innan man blev en treplans organisation.
Och det blev SRF då?
Det blev SRF då, ja. Om du hade fått pension, för att det, så småningom under 1900-talet utvecklades ju pensionssystemet. Om du hade pension men istället då jobbade lite och gick över till blindhetsersättning, så var ju det bättre. Det var ju inte inkomstprövat, utan du hade ditt blindtillägg och sen så liksom jobbade du skjortan av det för att klara resten, så att säga. Så det var i alla fall en början till ett socialt, en viss social trygghet då. På 30-talet så var det ju ännu svårare med arbete. Alltså då var det ju depressionen och det var riktigt krisigt. Och då ser man i blindtidningarna hur man hela tiden jobbar med det här. Hur ska vi lösa de här frågorna? Och man anställer också en konsulent för att specifikt arbeta med att försöka få ut synskadade i andra yrkesområden. Carl Montan var den första blindvårdskonsulenten som då bekostades av De Blindas Förening och Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd. Han jobbade hårt för att få ut blinda i industrin. Mm. När krigen i Europa härjade, då var det ju arbetsbrist också, så att det var, där blev ju funktionshindrade en arbetskraftsreserv som det hör brukat vara just vid sådana tillstånd. Och ja, Montan lyckades få ut en hel del personer då i industrin, och det var då såna här monteringsjobb, och det var Electrolux i Stockholm, det var Bäckers, det var ja, lite olika, även till viss del under 40-talet mekanisk verkstad, vissa såna här tempoarbeten och så som fanns. Även hemarbeten, alltså man la ut såna här. Det kunde vara elektriska industrin kunde lägga ut spolningsarbeten, eller att man skulle kliva såna här glimmer i tunna, vilket man var fingerfärdig, passade ofta för kvinnor. Och det kunde vara pappersindustrin, du kanske skulle trä snören och ja. Det var en hel del då under 30-talet som kom ut, så under 30-40-talet så fanns det en del sådana jobb då.
Pianostämmare var ju också.
Men det var ju ett tidigt yrke. Det var ju något som man på Tomteboda. Det var ju nästan det enda alternativet då till hantverk. Och musikundervisning hade man. Det hade man faktiskt riktigt bra under musikundervisning redan på Manilla-tiden. Och det bildades mycket såna här kvartetter och kvintetter. Och även sådana som var ute och gav konserter och kunde tjäna pengar. Och det ser vi också i De Blindas Förening. En av de första uppgifterna som man bestämmer sig för är att bilda en egen sjukkassa. Och sen begravningskassa också. Och för att starta det här, så några kvinnor slås ihop i en syförening och börjar göra grejer som där behållningen ska gå till som en grundplåt i sjukkassan. Och en väldigt duktig kvintett ger sig ut på turné och spelar in pengar som också ska gå till föreningens, som grundplåt till föreningen.